predikan, sa de. Jag är ju pastorson, det vet ni. Och då tar jag inte de orden i min mun, men så leker man, så jag försöker mig på en betraktelse. Det är så, jag har väldigt respekt för ordet just predikan, så är det. För att ha något att säga så är det ju bra att ha ett ämne också. Det kan ju vara ganska vettigt. Jag brukar alltid i sådana här sammanhang använda mig av föreslagna texter, kyrkåret. I denna söndag är det andlig klarsyn. Men jag har känt lite grann under sommaren att det har hänt så mycket. Det är sorg, det är sjukdom. Vi har utmaningar inför hösten med pastorsfrågan och så vidare. Och det kan vara skönt kanske att hitta en text där vi verkligen får känna att vi är inte ensamma, utan vi har alltid någon som är med oss. Någon som kan ge oss trygghet när det känns otryggt kanske och inte känns alltid så där jättebra. Sen mitt tema den här söndagen skulle kunna låta bön i Jesu namn och löftet han gav oss om att sända en hjälpare till vår räddning när vi kanske känner oss svaga och otillräckliga. Temat för den här söndagen är ju egentligen andlig klarsyn. Man har alltså valt något annat som man upplever alltså minst lika aktuellt här i vår församling. En text som ofta läses söndagen innan pingst. Så min betraktelse denna söndag kommer att handla om att be och att få förlita oss på att Jesus alltid kommer att finnas där vid vår sida. Och hans löfte om att skicka hjälparen, den helige ande, till vår hjälp är lika aktuell idag som den dag då lärjungarna fick löftet muntligen av mästaren själv. Om detta löfte kan vi läsa bland annat i Johannes 15, 26, 27. Så här står det. Jesus sa: när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med från början. En bra text att ta med sig så här från början, då den berättar om den kommande hjälparen, men också om lärjungaskapets uppgifter. Det stod att också ni ska vittna. Något som vi efterföljare också är ålagda att göra, kan man säga. Texten som jag dock kommer stanna för en stund denna söndag, den hämtar vi från Johannes 16, 23 och 33. Och ni kan följa med om ni vill i sandboken på sidan 1584. Jesus sa: den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låta er veta allt om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Till Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Lärjungarna sa: nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade: nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jag har besegrat världen. Detta är ju en del av det som kallas Jesu avskedstal. Och redan de första raderna talar om en kommande framtid. En tid där lärjungarna skulle uppleva en dag utan frågor. Visst undrar man vad Jesus menar här. Vilken dag är det frågan om? Av det större sammanhanget måste man nog sluta sig till att det är fråga om den på uppståndelsens dag, efterföljande pingstens dag. Det är i första hand om pingstens dag och andens gåva som avskedstalet fokuserar på. Men ändå undrar man naturligtvis, vad då frånvaron av frågor? Kan svaret vara att den dagen kommer bönens liv ställas i en helt ny dagen? Hjälparen, den helige ande, kommer att finnas till hjälp i framtiden för lärjungarna när de stöter på bekymmer, precis som den hjälpen finns för oss här idag, i vår dag, vardag, i våra liv. Nu lyfts bönens möjligheter och löften fram på ett annorlunda sätt. Här utlovas helt nya möjligheter genom att be i Jesu namn. Och därigenom får ett löfte om att Gud skulle ge dem bönhörelse. Tidigare hade de ju lärt sig att be, men inte i Jesu namn. Detta var något nytt. Den nya bönen skulle komma att bli central i lärjungarnas liv och för oss nutida efterföljare oändligt värdefull. Via bönen kan vi leva i en ständig gemenskap med Jesus och vår himmelske fader. Vi har någon som alltid lyssnar. Någon att dela våra allra innersta tankar och bekymmer med. Någon som förstår vår sorg, vår oro och kan ge vårt ibland sargade sinne frid. I samtalet med Jesus och hans stora kärlek till oss kan vi också be om förlåtelse. Förlåtelse på ett sätt som inte står att finna på något annat sätt. Luther sa på sin tid, bönen är hjärtats samtal med Gud. Det täcker väl ganska väl bönens funktion. Det är en dialog mellan människan på jorden och Gud i sin himmel. Som barn upplevde jag detta samtal väldigt tydligt. Pappa som sagt var pastor och jag, vi tillbringade mycket tid tillsammans, bara vi två. I en bil någonstans på vägarna. Han uppmanade mig att be och det gjorde jag ofta. Ibland kändes det som om vi samtalade hela tiden. Jag minns fortfarande känslan av att den trygghet som det gav som skapade i mig känslan av att stå i ständig kontakt med Jesus. Som barn var det nog lättare att be om allting liksom. Man hade inga problem med att typ störa Gud med vad man kan tycka är banala och fåniga frågor kanske. Vi har ju en barnruta här i Stenhammarkyrkan, söndagsklubben. För någon månad sen eller två så var temat bönen, vill jag minnas. Och barnen fick föreslå vad vi kunde be för, som vi sedan skrev upp på lappar som sattes upp. Och inte överraskande kom förslag som godis, presenter. Men det föreslogs även det att vi kunde be för fred. För barnen i världen, för vuxna och för gamla. Och här har barnen helt klart en poäng. Visst kan vi be om och för allting. Och han har lovat att inget är för stort eller för smått att be om. Tidigare i avskedstalet har Jesus talat mycket bilder. Och lärjungarna har svårt att förstå vad det är för framtiden han försöker förbereda dem för. Tomas ord känner vi väl igen när han säger, Herre, vi vet inte vart det går. Hur kan vi då känna vägen? Eller från den 15:e versen här i 16:e kapitlet. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra, vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. Det så, vad menar han? En kort tid. Vi förstår inte vad han säger. Men nu talar Jesus i klartext. ta bladet från munnen, skulle vi nog kunna säga, när han förklarar vad han nyss sagt. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. Och nu börjar nog sammanhanget klarna för lärjungarna. Nu talar de med klara ord och inte i bilder. Nu börjar de ana och förstå vad han tidigare berättat för dem i sitt avskedstal. Redan i temat var jag ju inne på löftet om att Jesus skulle skicka en hjälpare att bistå oss när vi känner att vi inte riktigt räcker till. När vi står där maktlösa eller med frågor utan svar. Och löftet finns där till lärjungarna. Löftet om att han inte ska lämna dem ensamma och övergivna. Ett löfte som även gäller oss här idag. Han ska skicka hjälparen, den helige ande, sanningens ande, vår rådgivare och hjälpare. Precis så är det. Du och jag får också ta emot sanningens ande i våra liv. Visst kan man ibland tycka att lärjungarna svek Jesus när de inte förstod vilket offer och vilket fantastiskt uppdrag han var satt att utföra. Men de hade inte facit. Det har du och jag. Vi vet att han dog för oss på ett kors. Att han offrade sig själv för vår skull. Att vi skulle bli räddade. Det är det möjligen anade. Det vet vi då. Gud har så stor kärlek till oss att han offrade sin enda son, som vi läste i vers 27. Till Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Kan vi ana Guds kärlek till oss? Att förstå Guds kärlek till oss, dit når vi nog aldrig. Han älskade oss först innan vi var födda. Långt innan vi själva var kapabla att förstå eller kunna tro det. Men vi kan räkna med hjälparens stöd när vi står där svarslösa eller inte förstår meningen med saker och ting. Det finns många berättelser om människor som upplevt att hjälparen har gripit in på ett alldeles särskilt sätt. Och här tar man nu friheten som lekman att vittna om en händelse som jag upplevde väldigt starkt. Och där jag kände hjälparen stöd på ett alldeles speciellt sätt. Det är ganska många år sedan nu. Det var mitt i augusti. Sommaren hade varit minst sagt kass. Kallt, blåsigt, kyligt, ingen värme alls. En hel sommar som var hopplös som det kunde kännas. Jag befann mig i Blidsberg, närmare bestämt i SMU-gården. Jag var där för att visa några bildspel. Det var på den tiden man använde flera projektorer istället för som idag en videokanon. Ganska komplicerat system som ibland kunde strula lite grann. Det var lördag kväll och äntligen var sommaren där. Med sol och underbar värme. Och jag tänkte i mitt stilla sinne, vad gör jag här en sån här fin kväll? Det lär väl inte komma en kotte. Jag började testköra utrustningen, jag var där i god tid. Och helt plötsligt så la en av projektorerna av. Den låter sig helt enkelt. Vad göra? Jag började skruva isär den där krånglade projektorn. Bara för att göra något liksom. Det började strömma till folk. Massor med folk. Det passerade mig där jag låg där på terrassen med den isärplockade projektorn. De tittade lite underligt på mig. Och jag hittade naturligtvis inget fel så jag skruvade ihop den där projektorn igen. Och tänkte väl att jag får väl stå här och skämmas som lurat hit så mycket fint folk. Eller mycket folk en sån här fin kväll. Men hur som helst, jag provstartade under utrustningen. Allt fungerade perfekt. En fullsatt SMU-gård fick i alla fall sin upplevelse. Och jag kände mig tacksam. Som jag tidigare sa känner jag att bönen är väsentlig i dagens text. Då olika former av be omnämns inte mindre än 5 gånger. Och skulle vi ta med fråga som också skulle kunna översättas som bedja utifrån grundtexten så blir det hela 7 gånger. Barnen här i Stenhammarkyrkan då var ju inne på att det är helt okej att be om det mesta i Jesu namn och där håller jag absolut med. Att be om Herrens hjälp och ledning i våra dagliga gärningar, När vi söker nytt jobb kanske, eller står inför ett svårt prov i skolan, självklart kan vi be om hjälp där. Men bönen bör ju kanske vara något annat än bara en önskelista. Det är inte fråga om att begära av Gud. Jag tänker att bönen bör vara som det goda samtalet. Och då handlar det lika mycket om att lyssna. Lyssna in vad Gud genom sin ande vill säga till ditt och mitt hjärta. Då kan bönen få bli livsnerven i vårt kristna liv. Och Guds tilltal blir en realitet i våra liv. Jesus lyfter fram bönens liv i ny verklighet när han i den 26 versen säger: den dagen ska ni be i mitt namn. Detta betyder att Jesus här erbjuder en ny gemenskap även när han har lämnat den. Det kommer inte vara ensam, utan han kommer att finnas med den. Stå vid deras sida både med och motgång. Det löftet gäller även för oss efterföljare av vår tid. Så när vi känner oss ensamma och mot problem som vi inte tror att vi ska klara ut, då ska vi veta han finns där. Och han har lovat att inte utsätta oss för större prövning än vad vi klarar av. Vårens och försommarens tid med sina fantastiska grönska, som tyvärr nu börjar mattas av i våra sköna omgivningar, ser vi gärna som en början på det nyfödda livet. På samma sätt kan vi se kallelsen och den upplevda frälsningen som början på det nya livet i gemenskapen med Jesus. Att apostlarna, som vi läser om i texten, stod inför ett nytt steg på efterföljelsens väg, det förstår vi. Men de har många frågor. Och visst anar man en hel del oro hos dem. Jesus möter här lärjungarna i deras frågor, känner deras oro och undran. Så vet han också om oss. Vårt sökande, våra funderingar och våra förhoppningar. Även om vi inte vet hur vi ska formulera våra tankar i något som vi upplever som en konstruktiv bön, utan det mest blir som en suck ibland. Här kommer på nytt hjälparen in, den helige ande, och blir oss behjälplig. Som vi kan läsa från de kända verserna i Romarbrevet 8:26-27. På samma sätt är den anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Dessa ord tycker jag skänker en underbar tröst. När orken inte räcker till med en tanke eller en tung suck, så finns anden, hjälparen, där. För Jesu lärjungar väntar snart nya tider. Nya tider när dagen är inne. En dag när de ska bli friade från de frågor som nu plågar dem. Pingstdagen var ju annalkande och väntade på dem, även om de i denna stund inte var medvetna om detta. Ty detta nya hör alltså också bön i Jesu namn, som mästaren själv beskriver för dem i texten. Denna bön är ju en bön som är förankrad i Jesu fullbordade frälsningsgärning. Och lärjungarna är ju kallade till att fullfölja denna gärning som Jesus lagt grunden till. De har att leva och tjäna i denna nya verklighet. Och till detta nya liv hör också självklart den begärande bönen som blir en del av deras efterföljelse. Vad som gällde då för dessa första lärjungarna gäller naturligtvis också för oss här idag. Att be i Jesu namn är ju ett sätt för oss att uttrycka bönens väsen för oss själva. Vi känner till historien. Vi vet att lärjungarna skulle utsättas för stora prövningar. Och det är inom en ganska snar framtid när mästaren lämnar dem. Behovet av hjälp skulle bli stort i deras framtida efterföljelse. Men allt vad det behövde skulle enligt löftet i avskedstalet få av Fadern i Jesu namn. I den trosvissheten får också vi verka och leva. Gud ser till oss och förser oss efter våra behov när vi bekänner Jesus som Guds son och ber i hans namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig, säger Jesus. Varför skulle lärjungarna be? Varför ska vi be? Jo, för att få naturligtvis. Vi har ju redan hört att fadern älskar sina barn på jorden. Jesus behövde ju inte be för dem i något bevekande syfte. Detta är den verklighet vi får leva i. Vi får känna oss som Guds barn och i denna relation be till honom och invänta hans bönesvar. Denna känsla av samhörighet och förtröstan får fylla vårt inre och ge oss den fullkomliga glädje som Jesus här beskriver. Sen är det ju inte helt säkert att vi får precis allt det vi ber om. Men att vår fader lyssnar får vi vara säkra på. Och just vissheten om att han lyssnar till våra böner är ju något som ger en känsla av trygghet och tro. Tro och ro. På samma sätt som jag såg yngsta barnbarnet krypa upp i mammas famn för några dagar senare när det blev lite stökigt så där runt omkring, så får också vi känna oss inneslutna i Guds kärlek och i hans goda händer. Det skulle komma jobbiga tider för lärjungarna. Men i allt som skulle komma lovade Jesus sin frid. Underförstått, i allt skulle han vara med dem oavsett hur världen skulle te sig. Hur skulle världen kunna skada dem? Den var ju redan besegrad. Och trygga i detta fick det fortsätta den gärning som han påbörjat. Och i dessa slutord får också vi gå vidare. Möta världen utanför, trygga, frimodiga. Var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Amen.